här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden Toolbox Killer del 2. De här avsnitten är skrivna av Emelie Oskarsson och David Oskarsson. De är upplästa av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning är gjort av David Dava Persson. Jag vill utfärda en extremt stark varning för det här avsnittet. Det innehåller direkta citat från en grov våldtäkt och tortyr med dödlig utgång mot ett barn. Det här är ett av de värsta avsnitten vi någonsin har gjort. Så är du det minsta känslig så ska du inte lyssna på avsnittet. Vänta en vecka och lyssna på nästa avsnitt istället. Halloween, den 31 oktober 1979. Lawrence Bittaker och Roy Norris körde runt i Tujunga-delen av Sandlen Tujunga, ett kvarter i San Fernando Valley, vid 10:30 tiden på kvällen. Det var där de fick syn på Shirley Lynette Ledford, endast 16 år gammal. Först passerade de bara förbi Lynette, men de fattade snabbt beslutet att försöka plocka upp flickan. Lawrence gjorde en usväng och de körde tillbaka. Lynette lyftade på väg hem från en Halloweenfest, men vissa källor uppger att hon själva verkar vara på väg hem från sitt jobb som servitris. Vi vet att hon hade ett jobb som servitris. Utan en tillstämmelse till tvekan eller eftertanke hoppade hon in i Murdermack när männen erbjöd henne skjuts. Vad hon inte visste var att hon då hade knappt 2 timmar kvar att leva. Roy Norris visste inte vem Lynette var sedan tidigare. Lawrence Bittaker däremot var något av en stammis på restaurangen där hon arbetade. Det finns inga ingående uppgifter om hur väl Lawrence kände Lynette innan hon plockade upp henne. Men om hon känner en Lawrence kan det vara en anledning till att de inte tvekade att åka med. Lynette gav männen en vägbeskrivning till dit hon skulle, men Roy och Lawrence följde inte hennes anvisningar. Murdermack svängde av från Main Street in på en tyst sidogata och där bromsade Lawrence in och parkerade Murdermack. Inom bara 5 minuter efter det att Lynette hade plockats upp övermannades hon av Lawrence som kastade bak henne i bilen. Roy satt redan där och tog emot henne. Han brottade ner henne, slet av hennes kläder och bakband hennes händer med silvertejp och försåg henne även med munkavel, även den av silvertejp. Roy Norris berättar. Sen bytte vi plats. Jag vred upp volymen på radion. Lawrence sa till mig att köra ut på motorvägen. Efter bara ett kort tag klättrade Lawrence fram till passagerarsätet igen och vred ner volymen. Och därefter tog han fram sin bandspelare. Och nu kommer den antagligen mest kända passagen i berättelsen om Toolbox Killers. En transkribering av det som spelades in på bandspelaren har nämligen offentliggjorts. Det som nu följer är den vida ökända inspelningen om mordet på Shirley Lynette Ledford. Varning för extremt detaljerade beskrivningar av våldtäkten på, tortyren och mordet av Lynette. I den bakre delen av bilen börjar Lawrence örfila Lynette i ansiktet. Lawrence, säg något av tjejen. Lynette, vad vill du att jag ska säga? Lawrence, säg något då. Slå mig inte, säg något då. Lynette börjar skrika. Lawrence, säg något då. Kom igen, du kan skrika högre än sådär, eller hur? Vad är problemet? Gillar du inte att skrika? Ljud av örfilar hörs. Lynette skriker. Lawrence, vad är problemet då? Vill du prova igen? Lynette skriker. Åh nej, rum inte. Lawrence, vill du prova igen eller? Lynette, åh nej, rör mig inte, nej, skriker. Lawrence, vill du prova igen? Lynette, nej. Här börjar Lynette gråta ohejdat. Hon ber Lawrence att sluta slå henne. Om man utgår från Lawrence säger härnäst, är det rimligt att anta att hon kurar ihop till en boll och vänder sig bort från honom. Lawrence, rulla över, lägg dig på rygg. Lynette, nej, rör mig inte. Lawrence, gör det. Lynette bönar och ber, rör mig inte. Lawrence örfilar Lynette. Sätt igång nu tjejen. Lynette, rör mig inte. Lawrence, sätt igång nu tjejen. Lynette gråter. Lawrence, sätt igång tjejen. Lynette, rör mig inte. Lawrence, lägg dig på rygg. Jag ber inte om det. Det är en order. Lägg dig på rygg. Lynette gråter. Lawrence, kom igen. Vad gör du? Lynette, va? Lawrence, vad gör du? Lynette, jag gör ingenting. Jag försöker göra det du ber mig om. Lawrence, vad ville jag att du skulle göra då? Lynette, suga på den. Lawrence, suga på vad? Lynette, den här. Lawrence, vad är det här? Lynette, din kuk. Lawrence, ja, säg det. Lynette, din kuk. Lawrence, du suger på min kuk. Lynette, det är det du vill att jag ska göra. Lawrence, är det vad du gör just nu? Lynette, ja, det gjorde jag. Lawrence, berätta för mig. Lynette, ja. Lawrence, säg vad du gör för någonting. Lynette, jag suger på din kuk. Lawrence, vill du göra det? Lynette, du vill att jag gör det, va? Lawrence, du vill det, tjejen. Vill du suga min kuk, baby? Va, va? Hör du, svara mig. Här hörs ljud av slag. Lynette, ja. Lawrence, berätta för mig. Lynette, ja. Lawrence, be om det. Lynette, ja. Lawrence, hörru, vad vill du tjejen? Lynette, jag vill suga på din kuk. Lawrence, det låter inte som att du menar det. Ljud av örfilar. Lynette, jo det vill jag. Lawrence skrattar. Sug på den då. Kom igen, börja sug på den. Oavsett vad du gör, se till att klämma hårt, fattar du? Om det gör ont och du vill skrika så skrik bara. Lynette, åh nej, skriker. Lawrence, skrik baby, sätt igång och skrik, skrik. Här hörs brutala slag och mycket höga skrik. Slagen är framförallt mot Lynettes bröstkorg, men även mot hennes huvud. Efter detta tar Lawrence fram sin tång. Lynette ger därefter ifrån sig extremt gälla och långa skrik. Det Lawrence gör är att med tången nypa tag i vrida runt blygdläppar, klitoris och bröstvårtor. Lawrence lägger sina tängerna i verktygslådan. Många dunkande ljud som hörs här är antagligen från när Lynette stöter i med kroppen i skåpbilens väggar. Lynette, herregud, snälla sluta. Lawrence, är bandspelaren på? Norris, ja. Lawrence, skrik baby, skrik lite då. Lynette, jag kan inte. Lawrence, skrik lite mer baby, kom igen då. Ingen kommer göra illa dig. Vänd dig mot mig och prata fint till mig. Älska mig, det finns inget du hellre vill än att få mig att komma, eller hur? Lynette gråter och säger något som är svårt att tyda och sen, ja, så är det. Lawrence, säg det igen baby, vad vill du va? Lynette, din kuk. Lawrence, vad vill du ha den baby? Lynette, jag vill hålla den och klämma den. Lawrence, varför? Lynette, det känns så bra för du gillar det och jag gillar det. Lawrence, vill du att jag ska komma baby? Lynette, åh ja. Lawrence, vill du att jag ska komma? Vill du att jag ska komma? Säg det baby. Ljud av slag och örfilar. Lynette, ja. Lawrence, säg det. Lynette, ja. Lawrence, va? Lynette, åh ja. Lawrence, tjejen. Vill du att jag trycker upp tången i fittan på dig? Lynette, va? Lawrence, vill du få mig att komma? Vill du få mig att komma? Va? Vill du att jag ska komma? Lynette, åh ja, skriker. Lawrence, ja, vadå? Lynette, jag vill att du kommer. Kom, skriker. Kom igen. Lynette skriker av smärta. När Lawrence för in tången i hennes slida och nyper tag i en av de inre slidväggarna. Han sliter med tången så att hon går sönder. Lawrence, sluta skrik på mig. Prata med mig. Lynette, kom. Snälla, kom. Lawrence, vad vill du att jag ska komma, baby? Lynette, jag vill att du kommer. Lawrence, var vill du att jag ska komma? Lynette, jag vill att du kommer. Lawrence, var vill du att jag kommer då? Lynette, din kuk, jag vill att du kommer. Lawrence, var någonstans? Lynette, kom. Lawrence, men var? Var vill du att jag ska komma? Lynette, i mig. Lawrence, var? Lynette, kom. Lawrence, var? Lynette, överallt. Nej. Lawrence, är bandspelaren på eller? Norris, va? Lawrence, är bandspelaren på? Norris, ja. Lynette, åh nej, 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 åh nej, snyftar. Ett mycket gällt skrik hörs, följs av gnyende ljud. Man tror att Lawrence här redan har våldtagit Lynette analt och fört in tången i hennes anal och slida och sedan slitit sönder perineum, det vill säga mellangården. Dunkande ljud hörs från Lynettes kropp. Lynette skriker, nej, 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 åh, åh. Nu byter Lawrence och Roy plats medan Lynette.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hörs gråtande. Tre av de tidigare fyra offren hade våldtagits vaginalt av Roy. Men då Lynette nu var så söndersliten, lät Roy bli att våldta henne vaginalt analt. Istället tvingade han henne till oralsex. Sen slog han på bandspelaren. Man antar att den hade stängts av för ett litet tag. Norris. För lite liv, tjejen. Kom igen och skrik, eller så får jag dig att skrika. Lynette. En hög bedjande röst. Jag skriker. Om du slutar slå mig. Norris med en entusiastisk ton i rösten. Jasse du? Lynette skriker. Norris. Fortsätt så, bruden. Lynette skriker. Norris. Mer. Lynette skriker. Norris, ända tills jag säger stopp. Lynette skriker. Svårtolkade ljud hörs, samtidigt som Lynette gråter och stönar. Det som sedan hörs är hur Roy tar fram släggan ur verktygslådan. Lynette ser släggan och fortsätter gråta och stöna och skriker sen. Åh nej, åh nej, nej, åh nej, åh nej, nej, skriker. Roy slår på Lynettes armbåge med släggan. Lynette, du bröt den. Norris, jag slog den ju knappt. Lynette snyftar, slå mig inte igen. Norris, jasser du. Det hörs hur Roy lyfter upp släggan igen. Lynette, nej, 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 nej. Slag av släggan hörs parallellt med mycket gälla skrik. Lynette, nej, 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 skriker. Åh nej, 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 nej. Lynette slås 25 gånger med släggan på vänster armbåge som krossas. Varje gång ett slag hörs, hörs också ett extremt gällt skrik. Vid ett tillfälle låter det som att hon försöker säga någonting. Men hon kan vid det här laget knappt använda sin röst. Då Lynette var bakbunden och hon totalt oförmögen att väja med armen för slagen hon utsattes för. Detta kan vara värt att komma ihåg för att verkligen förstå det fruktansvärda i den här tortyren. Armen hade inte kunnat röra sig under hela tiden då armbågen krossades. Norris, hur var det då? Lauren sitter i framsätet och kör bilen och säger, vad händer? Norris, jag slog på hennes armbåge med hammaren. Lawrence, ah, okej. Okay. Lynette, åh. Oh. Lynette skriker och ytterligare slag träffar hennes armbåge. Norris, vad snyftar de egentligen? Lynette skriker, åh nej, aj, aj. Mer skrik. Och här stängs bandspelaren av. Det som skedde sen var att Roy tog livet av Lynette genom att strypa henne med en ståltrådsgalge som han spände åt med hjälp av en tång. Roy har vid ett senare tillfälle hävdat att han och Lawrence genomförde själva mordet tillsammans, men har senare tagit tillbaka det och sagt sig vara ensam om just den fysiska handlingen. Enligt Lawrence och Roy var det sista Lynette sa innan hon dog. Kom igen, gör det, döda mig. Lawrence och Roy gjorde sig redo för att göra sig av med Lynettes kropp. Den var totalt sargad och förstörd med ovanligt grova märken runt handleder och vrister då hon vridit sig så mycket i smärta. Lawrence fick nu idén att de skulle dumpa Lynettes kropp på en plats där den lätt skulle synas. Han var nyfiken på hur media skulle reagera på det hela. De tog Murder Mac åkte runt ett tag i bostadsområdet Sun Lane innan de helt godtyckligt valde ut en tomt med en stor häck bestående av murgröna. Ovanpå den häcken placerade de Lynettes nakna kropp med utsträckta armar och särade ben. Shirley Lynette Ledfors kropp hittades nästföljande dag av en joggare som sprang förbi. Obduktionen visade att Lynette, förutom att hon hade våldtagits, hade utsatts för våld med trubbigt föremål mot huvud, ansikte, bröst och vänstra armbågen. Själva armbågsknölen hade fått flera frakturer. Hennes könsdelar och rektum var helt sönderslitna. Hennes vänstra hand hade ett punkteringssår. Ett finger på den högra handen var skadat. Åklagare Stephen Kay, som senare skulle stifta närmare bekantskap med Lawrence Roy, och som dessutom var samma man som var åklagare mot Charles Manson och hans sektmedlemmar i början av 70-talet, har i en intervju berättat att när Lynettes kropp hittades satt ståltrådsgalgen fortfarande kvar runt hennes hals. Den var så hårt tvinnad att dess omkrets runt halsen var lika stor som en silverdollar. Detta kan jämföras med den förra svenska femkronan som har en diameter på ungefär 3 cm. Med andra ord hade Lynette strypt så brutalt att ståltråden hade gått genom hud och kött och nått hennes halskota och slutligen lett till hennes död. Det blev november 1979. Roy Norris blev, efter mordet på Lynette Ledford, återbekant med en gammal vän som han inte hade umgåtts med på länge. Nämligen Joseph Jackson. Roy och Joseph hade suttit i fängelset tillsammans på Kalifornias menskoloni. Roy kunde inte hålla sig från att berätta och skryta för Joseph om hans och Lawrence våldsbrott. Roy gick in på grafiska detaljer. Han berättade även att utöver de 5 kvinnor de hade mördat hade de också kidnappat och våldtagit 3 kvinnor som inte hade bragts om livet då de antingen hade lyckats fly eller faktiskt hade släppts. Efter att Joseph Jackson hade fått höra den här berättelsen från Roy vände han sig genast till sin advokat och bad om råd. Advokatens råd var att Joseph genast borde kontakta Los Angeles-polisen. Och det gjorde Joseph och han blev hänvisad till Redondo Beach-polisen istället då Roys eventuella brott skett i deras geografiska ansvarsområde. En kriminalare på Redondo-avdelningen vid namn Paul Bynum fick fallet. Bynum kunde snabbt konstatera att uppgifterna han fick av Joseph om vad Roy hade sagt stämde väl överens med rapporter från fall med både försvunna flickor och våldtäktsoffer. Något som Bynum framförallt fokuserade på var Roys påstådda berättelse om den kvinna som han och Lawrence skulle ha pepparsprayat i ansiktet, slitit in i sin skåpbil och sedan våldtagit, varpå hon hade släppts. Detta stämde nämligen exakt med en rapport från den 30 september som hade gjorts av Robin Robeck, som vi nämnde i förra avsnittet. Trots att Robin hade rapporterat händelsen hade polisen varit oförmögen att identifiera förövarna. Bynum såg till att en utredare åkte hem till Robin i Oregon för att göra en fotokonfrontation då hon skulle försöka peka ut våldtäktsmännen bland ett antal bilder. Utan minsta tvekan pekade hon ut 2 fotografier och de föreställde Lawrence Bittaker och Roy Norris. Nu hade polisen en konkret länk mellan de 2 misstänkta männen och ett faktiskt offer. Roy Norris sattes under bevakning och kunde inom bara några få dagar observeras då han langade cannabis. Roy greps den 20 november 1979. Narkotikaförsäljningen var ett klart brott mot hans villkorliga frigivning. Samma dag åkte polisen till motellet i Burbank där Lawrence Bittaker uppehöll sig och grep även honom. Lawrence greps för våldtäkt med Robin Robeck och otroligt nog för honom hade han dessutom narkotika på sig när han greps. Robin skulle nu få göra en riktig vittneskonfrontation, det vill säga peka ut Roy och Lawrence bland andra män. Den här gången kunde hon inte identifiera dem till 100%, men lyckligtvis påverkade inte det polisens arbete, då Roy hade gripits för narkotikaförsäljning och Lawrence dessutom kunde hållas för innehav av droger. Med andra ord kunde alltså båda hållas i förvar för brott mot deras villkorliga frigivning medan utredningen pågick. Vid en husrannsakan av Lawrence motellrum hittade polisen flertalet fotografier tagna med polaroidkamera. Fotografierna föreställde unga kvinnor, vissa som poserade för kameran och andra som bara hade fotograferats på håll, förmodligen helt omedvetna om att de hade fångats på bild. 2 av flickorna på bilderna kunde snabbt identifieras som de försvunna Andrea Joy Hall och Jackie Gilliam. Man hittade även 7 stycken behållare med olika frätande syror. Det skulle senare visa sig att det här var något som Lawrence hade planerat att testa på sitt nästa offer. En genomsökning gjordes även av skåpbilen vi nu känner som Murder Mac. Inuti den hittades en slägga, en plastpåse full med blyvikter, en bok om hur man lokaliserar radiofrekvenser som polisen använder, en burk vaselin, 2 halsband och en bandinspelning av en skrikande flicka i fruktansvärda plågor. Då Joseph Jackson, Roys vän som hade rapporterat vad han hade fått höra av Roy till polisen, hade kunnat namnge Lynette Ledford som ett av deras offer, kallades Lynettes mamma in till polisstationen. Hon kunde gråtande identifiera sin mördade dotters röst på bandinspelningen. Vid husrannsakan i Roys bostad hittades ett halsband som tillhörde Lynette samt ännu fler polaroidfotografier. Det fanns ett stort antal bilder och de föreställde sammanlagt fler än 500 olika tonårsflickor. Den 30 november 1979, 10 dagar efter att han hade gripits, sattes Roy Norris i förhör med en tidigare nämnde polisen Paul Bynum och åklagaren Stephen Kay. Roy var nervös och uppvisade tydliga fysiska tecken på att han upplevde extrem stress. Kay och Bynum förhörde Roy angående våldtäkten på Robin Robeck. Och sen gick de över till informationen som de hade fått av Joseph Jackson. Och till sist tog de upp allt bevismaterial som de hade hittat i Roys och Lawrence hem samt i Murder Mac. Roy försökte förneka sin inblandning i brotten så långt han kunde, men bevisningen mot honom var alldeles för stark och det insåg han efterhand. Till slut började Roy Norris erkänna. Det kom medgivande efter medgivande. Roy redogjorde för sina Lawrence rutiner med skåpbilen, hur de försökte plocka upp unga tjejer som de tyckte var attraktiva, hur de lockade dem med alkohol och marijuana. Han berättade hur flickorna hade blivit fotograferade, hur detta raggande till slut hade övergått till kidnappning, våldtäkt, tortyr och mord. Men samtidigt som Roy erkände ansträngde han sig hela tiden för att framställa Lawrence som den verkliga skurken.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dramat. Det var Lawrence som ett ständigt ökande sadistiskt begär hade skrämt Roy till underkastelse och lydnad. Roy hade begått alla de här hemskheterna eftersom han var livrädd för Lawrence Bittaker. Roy menade att om han hade försökt stoppa Lawrence hade Lawrence bara dödat honom och fortsatt själv. Idag är de flesta kriminologer och författare som har studerat fallet överens om att detta är en smaklös efterhandskonstruktion som Roy har använts av för att rädda sitt eget skinn. Men trots detta har Roys vittnesmål lett till att han i skildringar av fallet Toolbox Killers framställs som den mindre obehagliga av de två. Enligt Roy var det Lawrence som tog alla de värsta initiativen. Enligt Roy var Lawrence den som verkligen ville våldta och tortera. Men man behöver inte skaffa sig allt för djup inblick i fallet för att se hur Roys delaktighet inte var oväsentlig. Han var inte bara en hjälplös, rädd medhjälpare. Strategin att skylla på sin kumpan är dock vanligt förekommande hos seriemördare som dödar tillsammans. Ett annat exempel, också det från Kalifornien, är äkta paret Gerald och Charlene Gallego. Där Charlene agerade på samma sätt som Roy och gjorde sitt bästa för att framställa sin man Gerald som den verkliga förövaren. Det ska dock sägas att det inte går att sticka under stolen med att Gerald betedde sig illa mot Charlene. Och just paret Gallego är ett fall som vi nämnde i Arons del 1 och som inom kort kommer att få sina egna avsnitt i seriemördarpodden. Det har i efterhand konstaterats av flera som var inblandade i förhör med Roy Norris att han var anmärkningsvärt kall och saklig när han berättade om sina och Laurens gärningar. Roy visade aldrig en tillstymmelse till ånger. Det är ett typiskt beteende för personer som diagnostiserats som sociopater, och det är en term som sällan används i Sverige, men som ibland att USA särskiljer den kaotiska sociopaten från den mer kalkylerade och medvetna psykopaten. Något annat som är värt att nämna igen är när Roy och Laurens först träffades på Kalifornias mänskoloni, så var det bara Roy Norris som hade dömts för sexualbrott. Laurens tidigare brott var inte sexuella. Ett rimligt och vanligt antagande är att Roy var den som ville våldta, medan Laurens var mer intresserad av att tortera och döda. Den 7 februari 1980 gjorde Los Angeles County-sheriffen Peter Pitches ett pressuttalande där han berättade att Laurens och Roys offer hade utsatts för sadistisk och barbarisk tortyr och att det skulle väckas 5 stycken åtal för mord mot dem. Pitches berättade även att polisen hade identifierat hela 19 tonårsflickor på de bilder som hade hittats i Roy och Laurens olika hem, som alla 19 fortfarande var försvunna. Det finns tyvärr inte mycket information om hur Laurens första tid i häktet såg ut. Författaren Carol Ann Davis, som skrev bland annat boken Couples Who Kill, berättar att Laurens vägrade prata överhuvudtaget under förhör. Han var nämligen övertygad att han kunde slippa undan om han bara helt enkelt inte sa någonting alls. Vidare berättar Davis att Laurens ska ha imponerat på sina fångvaktare med sitt fotografiska minne. Han läste igenom en bok på bara en timme och hade sedan varje sida inpräntad i sitt huvud. För att fördriva tiden tyckte fångvakten även att det vore en kul idé att se vilket resultat Laurens skulle få på ett test som alla arbetssökande till fängelset var tvungna att göra. Laurens fick det högsta resultatet någonsin och hade på så vis slagit alla fångvaktare som någonsin hade arbetat på fängelset. Laurens intelligenskvot uppmättes till 138. Roy gick med på att vittna mot Laurens för strafflindring i en framtida rättegång. Och i samband med det följde han även med polisen till San Gabriel Mountains för att peka ut var någonstans de mördade flickornas kroppar fanns. Lucinda Schaefers och Andrea Joy Halls kroppar hittades aldrig. Jacqueline Lea Lamps och Jackie Gilliams skelett hittades dock. Jackie och Lea låg i en dal vid sidan av en uttorkad flodbank. Ishackan som hade använts för döda Jackie satt fortfarande fast i hennes skalle. Jackies skalle bar även flera spår av hårda slag, vilket överensstämde med Roys berättelse om hur hon hade slagit henne med släggan. Kort efter det här försökte Roy ta sitt liv i fängelset. Han skrev följande ett brev till Pete Early, även känd som The Serial Killer Whisperer, mannen som efter en olycka de tidigare tonåren utvecklade ett anmärkningsvärt intresse för just seriemördare och började brevväxla med de som satt i fängelse. Vi har nämnt honom tidigare i avsnitten om Arthur Shawcross. Så här säger Roy: jag förtjänar döden och jag har provat några gånger. Den närmsta kommit döden var i countyfängelset efter att ha erkänt och visat polisen var vi dumpade kropparna. Jag resonerade så att nu hade jag givit polisen all information de behövde för att fälla Laurens, och jag vill inte träffa någon någonsin igen. Så jag hängde mig själv i min cell. Det började svartna för ögonen och jag log. Men dessvärre vaknade jag upp bunden och var på en säng. Vakterna hade hittat Roy innan han dog och tagit honom till sjukstugan. Det formella åtalet mot Laurens Bittaker och Roy Norris väcktes i februari 1980. Då Roy hade slutit en överenskommelse och accepterat en plea bargain, erkände sig skyldig till sina brott kort därefter, närmare bestämt den 18 mars. 4 stycken mord, 1 dråp, och det var det på Andrea Joy Hall, 2 stycken våldtäkter och 1 stöld. Roy Norris fick sin dom den 7 maj. Straffet blev 45 år till livstid. Första chansen till villkorlig frigivning blev då 2009. Några dagar tidigare, den 24 april, hade åtal väckts mot Laurens Bittaker, och det inkluderade följande brott: kidnappning, våldtäkt, sodomi, det vill säga analsex, som enligt Kaliforniens rättssystem behandlas skilt från våldtäkt, och mord, samt stämpling till mord, kriminell konspiration och olaga vapeninnehav. Laurens åtalades även för att ha försökt överta 2 fängelseinterner att mörda Robin Robeck när de släpptes ut så att hon inte skulle kunna vittna. Robeck skadades dock aldrig, men däremot så lades hennes fall ner, då bevisningen inte var tillräcklig. Vid sin häktningsförhandling blev Lawrence tillfrågad av domare William Hollingsworth huruvida han erkände sig skyldig eller inte, men han vägrade att svara. Han stod helt tyst och stirrade ut i tomma intet. Domaren lade då in att Lawrence hävdade att han inte var skyldig åt honom så att processen skulle kunna fortsätta. Domaren under den faktiska rättegången blev Thomas Fredericks och rättegången påbörjades den 19 januari 1981 i Torrance, Kalifornien. Det huvudsakliga vittnet i rättegången var givetvis Roy Norris. Roy redogjorde den 22 januari i detalj för allt vi redan vet om morden, som det som vi berättade om i förra avsnittet. Men med den brasklappen att Roy och åklagaren vinklade allt till Roys fördel. Lawrence hade varit den sadistiske psykopaten som ville döda. Roy hade bara velat ha lite, citat, vanligt sex. Och de gångerna Roy hade deltagit i tortyren och dödandet hade det varit för att han var rädd för Lawrence. Lawrence i sin tur försökte med exakt samma metod själv. Han hade inte deltagit i alla våldtäkterna och morden. Vissa saker kände han bara till eftersom Roy hade berättat om dem för honom. Lawrence hade under sin tid i häktet skrivit en 250 sidor lång bok vid namn Den sista färden. Och i Den sista färden bedyrar han sin oskuld, svartmålar den onde Roy Norris och ger fler exempel på när han faktiskt har försökt rädda tonårsflickor som Roy våldtog och mördade. Denna bok har aldrig betraktats som något annat än ett exempel på Lawrence sätt att försöka rädda sitt eget skinn med smaklösa lögner. Boken har aldrig publicerats officiellt, men kopior av sidor från manuskriptet är dyra samlarobjekt bland de som samlar på seriemördarmemorabilia. Boken innehåller kapitel med namn som Möte med döden, Början på slutet, Trånande hjärtan på jul och Två för samma pris som en. Den 29 januari var det dags att spela upp inspelningen från tortyren av Lynette Ledford som en del av bevisningen. Åklagare Stephen Kay gick ut med en varning till alla närvarande i rättssalen. Citat: om ni inte vet vad helvetet faktiskt är, så är det något ni kommer att få reda på nu. Under rättegången mot Lawrence fick inga kameror finnas i rättssalen, men tv-kanalen NBC hade teamreportrar i korridoren precis utanför. På deras filmade material som ligger på YouTube kan man se hur dörrarna till rättssalen slås upp och hur en gråtande kvinna springer ut samtidigt som blodisande skrik hörs inifrån salen. Filmat material finns även med åklagaren Stephen Kay när han kommer ut från rättssalen efter uppspelningen av bandet. När reportrarna börjar ställa frågor till honom kan åklagaren inte hålla tillbaka sina tårar och måste vänta några sekunder för att samla sig. Sen säger han, citat: alla som har hört det här bandet har påverkats av det. Jag ser bara de här flickorna framför mig och hur ensamma de var när de dog. Lawrence däremot hade suttit med ett brett leende på läpparna under uppspelningen och noggrant följt med en transkribering av det som sades på bandet. Roy hade tidigare berättat att Lawrence hade sagt att han tyckte att bandets innehåll var, citat, väldigt kul. När åklagaren Stephen Kay senare fick frågan om det verkligen hade varit nödvändigt att spela upp bandet i rättssalen, för det var ju så hemskt, hade han svarat, citat, det kan du ge fan på. Juryn måste ju veta precis vad det är de här killarna faktiskt har gjort. När Lawrence i rätten frågades om bandet sa han att det som hördes bara var, citat, vanligt förspel. Lawrence hävdade att det rörde sig om teatraliska fejkade skrik och ingenting annat, att det var sexuellt samkväm i samförstånd. Rättegången mot Lawrence blev 3 veckor lång.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den 17 februari 1981 befanns han skyldig till 5 mord, konspiration till att begå ett mord, 5 stycken kidnappningar, 9 stycken våldtäkter, 2 stycken orala våldtäkter och 1 anal våldtäkt samt 3 stycken fall av olaga vapeninnehav. Straffet återstod att bestämma. Den 19 februari, 2 dagar senare, tog juryn 90 minuters överläggning för att bestämma vad Lawrence borde dömas till. Livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning eller döden. Kalifornien hade återinfört dödsstraffet några år tidigare, närmare bestämt 1973. Den federala högsta domstolen godkände Kaliforniens återinförande av dödsstraffet 1976. Ingen hade avrättats i delstaten än sedan återinförandet. Det skulle dröja ända till 1992 innan en avrättning faktiskt verkställdes efter 1973. Och mannen i fråga var dubbelmördaren Robert Alton Harris. Juryn dömde Lawrence Bittaker till döden. Lawrence uppvisade inga som helst känslouttryck när han hörde domen. Den 24 mars samma år skedde ett formellt godkännande av juryns beslut, där det även tillhördes att om Lawrence dom någonsin omvandlades till livstidsfängelse skulle detta i praktiken innebära 199 år och 4 månader. Med andra ord, Lawrence Bittaker skulle aldrig någonsin kunna bli fri igen. Polisen Paul Bynum, som hade varit djupt involverad i Toolbox Killers-fallet, blev så psykiskt sargad av arbetet att han blev sjukskriven. Han påbörjade sedan en karriär som privatdetektiv. 1987 blev dock den psykiska pressen för stor för Bynum och han sköt sig själv till döds med sin revolver. Bynum lämnade efter sig fru, barn och 10 sidor långt självmordsbrev. Omständigheterna som nämndes i brevet var flera, men Lawrence Bittaker och Roy Norris var namn som ständigt återkom. Bynum skrev att han fortfarande drömde mardrömmar om brotten som Roy och Lawrence hade begått. Paul Bynum blev bara 39 år gammal. Idag, 2019, sitter Roy Norris på Richard J. Donovan-fängelset i San Diego County, Kalifornien. Han är idag 71 år gammal. Roy har fortsatt att hävda sin oskuld. Lawrence var bossen och jag var rädd. Han har dessutom sagt att han såg till att 3 stycken tonårsflickor aldrig steg in i mördermärk för att han lyckades avstyra deras önskan om att få skjuts. Enligt Roy så räddade han de här flickorna. Men Roy hade alltså chansen till villkorlig frigivning redan 2009. Han gick dock aldrig på mötet för förhandlingen och förlorade därmed automatiskt den chansen. Samma sak hände detta år, 2019. Roy Norris nästa chans till villkorlig frigivning är 2029. Räknat på åren så har dock Roy avtjänat 45 år i fängelset redan år 2025. Han dömdes den 18 mars 1980. Straffet var dock 45 år till livstid, vilket förklarar att det inte är självklart att han släpps efter de i domen angivna åren. Författaren till boken Team Killers, A Comparative Study of Collaborative Criminals, Jennifer Furio, är en av de många som har brevväxlat med Roy Norris under hans tid i fängelset. Hon berättar i boken om hur Roy Norris blev begeistrad efter att filmen Kiss the Girls 1997 med Morgan Freeman och Ashley Judd hade släppts. Den behandlar nämligen ämnet sexslavar. Han bad Jennifer Furio att så detaljerat som möjligt beskriva valda delar av filmens innehåll. Han ville höra exakt dialog, beskrivningar hur det gick till när flickorna i filmen kidnappades och hur de hölls fångna. Hur många var de? Var de bundna i sin fångenskap och var de dessutom drogade? Roy hade även följande att säga om Ashley Judd som spelar filmens kvinnliga huvudroll. Usch alltså, hon har verkligen tappat det. Kvinnor som har potentialen att vara sexuellt attraktiva borde leva upp till den. Detta kunde han kommentera trots att det ovannämnda verkar tyda på att han aldrig någonsin fick möjligheten att se filmen i fängelse. Så vitt det verkar har Lawrence Bittaker levt ett mer aktivt liv på San Quentin än vad Roy har gjort på de fängelser där han har suttit. Lawrence blev kort efter sin dom det som på svenska kallas för rättshaverist. Han spenderade en stor del av sin tid till att framföra klagomål på de allra minsta förseelserna han tyckte sig utsättas för, i bästa Charles Ing-stil. Allt från mackor som serverats på fängelset som hade varit för mjuka, kakor som hade gått sönder och smulat för mycket. Lauren ska ha gjort över 40 stycken anmälningar av det här slaget. På engelska kallas det för frivolous lawsuits. I svensk översättning kanske onödiga klagomål. Anmälningarna har inte lett till några faktiska rättegångar men har kostat skattepengar. 1993 förklarades Lawrence Bittaker vara en så kallad vexatious litigant. På svenska ungefär besvärlig tvistande part. Vilket innebär att han inte längre kunde lämna in några stämningsansökningar utan en domares uttalade tillstånd. Vidare har Lawrence ägnats åt omfattande brevväxling. Han har haft en estetisk fallenhet och tillverkat egna gratulationskort med komplexa pop-up-detaljer som han sålt på postorder. I sitt brevskrivande har han lagt till sig med vanan att signera sina brev med smeknamnet Pliers. På svenska betyder detta tång och åsyftar förstås hans favoritverktyg för tortyr. I en videointervju för tidningen Sacramento Bee som gjordes i februari 2018 berättar Lawrence, 77 år gammal, att han fått en panikångestattack och började bli rädd för döden. Varför då? Frågar reportern. Jag vet inte, svarar Lawrence. Hög ålder bara kanske. Lawrence fortsätter. Jag önskar jag kunde gå tillbaka tiden och ändra på allt. Helt bortslösat. Ett helt bortslösat liv. Jag har gjort illa så många människor. Har du skrivit brev till offrens familjer? Frågar reportern. Nej, jag vet inte vad jag skulle säga till dem. Skammen är för stor för att jag ens ska kunna be om förlåtelse. John Douglas, den berömde FBI-agenten som nämndes inledningen till del 1 och som är en av huvudkaraktärerna i Netflix tv-serie Mindhunter, är även inspirationen för karaktären Jack Crawford i böckerna och filmerna om den fiktive kannibalen Hannibal Lecter. Under inspelningen av den första filmen i serien, När lammen tystnar, arbetade John Douglas med produktionsteamet. Han lät under detta samarbete skådespelaren Scott Glenn, som skulle spela Jack Crawford, lyssna på bandinspelningen av Lynette Ledfords sista minuter i livet. Scott Glenn fällde tårar och blev helt nedbruten. John Douglas har senare sagt att Scott innan dess var dödsstraffmotståndare, men att han ångrade sig efter att ha hört bandet. I tv-serien Mindhunter kan man för övrigt se bandinspelningen användas som en del av ett slags inträdesprov för en FBI-agent som vill börja på John Douglas avdelning. Detta reflekterar verkligheten. Bandinspelningen från tortyren på Lynette används än idag på FBIs träningsskola i Quantico. Lawrence Bittaker dömdes som sagt till döden men är än idag, 38 år senare, fortfarande vid liv på Death Row i Kalifornien på det beryktade delstatsfängelset San Quentin. Han är 78 år gammal, har alltså inte avrättats. Som ni har hört förut i den här podden är delstaten Kalifornien inte särskilt benägen att avrätta sina dödsdömda fångar. 2015 väntade 731 män och 22 kvinnor på att avrättas. Sedan 1973 har Kalifornien totalt avrättat 13 dödsdömda fångar. Bland dem seriemördaren William Bonin, avrättad 1996. Han kan ni höra mer om i seriemördarpodden Premium, avsnitt 33 och 34. Om ni gillar seriemördarpodden så kanske ni också gillar massmördarpodden. Ett nytt avsnitt finns ute nu. Det handlar om McGlinsky-massaken som innehåller en väldigt märklig flykt av gärningsmannen. Den finns ute nu på Podme. Massmördarpodden kostar 19 kronor i månaden. Det kommer 2 nya avsnitt varje månad. Det finns mer än 50 avsnitt nu. Och första månaden är gratis. David Oskarsson, som tillsammans med sin syster Emily Oskarsson skrivit de här avsnitten om Two Box Killers och ett otal andra mördare i både seriemördarpodden och massmördarpodden, däribland Robert Picton och Albert Fish, släppte den 7 juni 2019 en EP med 4 stycken låtar. EPen heter Chaos och finns nu på Spotify och alla andra stora musikplattformar. Den är skriven, producerad, framförd, inspelad, mixad och mastrad av David själv. Om ni är intresserade av musik som går åt indie-pop-hållet så sök gärna upp Chaos på Spotify och streama den. Artistnamnet är alltså som David heter, David Oskarsson, och EPens namn är Chaos. David har även en Facebook-sida som man kan likea för att ta del av mer musik. Den finns på facebook.com/davidoskarssonofficial. Seriemördarpodden finns också på Facebook. Får ni gärna gå in och likea där. Det finns även en sida som heter Dan Hörning, författare och poddare, där jag publicerar saker från alla mina poddar och även om mina böcker. Jag finns dessutom på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är ganska lätt att hitta. Tack till David och Emily för de här avsnitten om Toolbox Killers. Tack till Tripnav för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten heter Immune och finns både på Spotify och på YouTube. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.